Du lyssnar på OBS i P1.
Vissa rusar mot döden som vore den en urkälla att ösa ur. Andra skyr den med alla till buds stående medel. Konfrontationen är dock till slut oundviklig. Kristoffer Leandor funderar över de olika förhållningssätten med två författare som exempel.
Simone de Beauvoir var livrädd för döden och försökte livet igenom hålla den på avstånd. Så pass att en amerikansk Beauvoir-specialist ägnat en hel bok åt denna systematiska förnekelse. Samtidigt var det bara i dödens absoluta närhet som den skrämmande rationella författaren förvandlades till poet. I romanen De oskiljaktiga beskriver Beauvoir hur hon i sin tidiga ungdom förvirrad står inför en likkista täckt av vita blommor och får för sig att hennes väninna avlidit för att hon kvävts av all denna vithet. Innan jag tog tåget, säger hon, la jag ner 3 röda rosor på dessa obefläckade buketter. Beauvoir avskyr och förnekar döden. Hon tror inte på någon högre makt eller liv efter detta, och hennes livsåskådning ger henne inga verktyg att behärska rädslan för åldrandet, smärtan och slutet. Konfrontationen dröjer tills hon är 55 och hennes mamma drabbas av en svårartad form av cancer med lika hastigt som plågsamt förlopp. Trots motviljan tvingar hon sig att registrera sjukdomsförloppet och inser snart att det bara finns en enda sak som kan lindra fasan. En enda möjlig befrielse för mamman. Hennes kapitulation inför denna befriande kraft sitter så långt inne och görs så motvilligt att den övertygar just därför. Citat. I denna kapplöpning mellan smärta och död hoppades vi innerligt att döden skulle hinna först. Nu kommer Simone de Beauvoirs andra ögonblick av ofrivillig poesi. När hon uttröttad vid mammans dödsbädd plötsligt får se de medeltida dödsdansernas grinande lieman stå vid huvudgärden. Grimaserande och hånfull, främmande, omänsklig. Den hade mammas ansikte då hon blottade sin käke i ett brett, ovetande leende. Så uttrycker hon sig aldrig annars. Det finns ingen plats för dubbelexponeringar och tvetydigheter i hennes stränga universum. Den självbiografiska boken Avled stilla från 1964 visar upp en författare som drabbats av ett faktum som inte går att resonera bort. Karaktäristiskt nog var hon några år tidigare faktiskt inne på tanken, men bara för att förkasta den. Enligt henne var det en reaktionär högertanke att se döden som den enda giltiga sanningen och som orsak till främlingskap mellan människor eftersom var och en är ensam med sin död. Meditation över döden är den yttersta visdomen hos dem som redan är döda, skriver hon. Det hon formulerar så är samurajens och vikingens sinnestillstånd inför stundande strid. Sättet att göra sig osårbar var att i förväg betrakta sig som redan död. Döden är enda boten för döden. Och så upptäcker hon motvilligt vid sin mammas dödsbädd att detta är alldeles sant. Just mammans dödsbädd blir ett avgörande ögonblick även för den lungsjuke gruvarbetarsonen D.H. Lawrence. Han levde från 16 års ålder med en dödsdom hängande över sig och hade lättare än Beauvoir att göra samurajens ideal till sitt. Bygg ditt dödsskepp, uppmanar han som rena vikingahövdingen. Han talar också om modet att rida dödsväga, som något vår civilisation borde lära av äldre och våldsammare tider. Människans enda uppgift är att utmana sig själv och alltid göra det som är svårast, sätta det välkända egna jaget på spel och ge sig ut i det okända. Och något mer okänt än döden går inte att hitta. Genom hela författarskapet återkommer den som utmaning och lockelse av närmast vällustigt slag. Vändpunkten kommer i den självbiografiska romanen Söner och älskare, i skildringen av mammans utdragna dödskamp. Precis som Beauvoir och hennes syster finner syskonen mammans plåga outhärdlig. De står inte ut med att se hennes fåfänga väntan på befrielse. Men till skillnad från systrarna Beauvoir skrider de till handling. Efter flera dygns vaka fattar de ordlöst genom ett utbyte av blickar beslutet och skyndar på processen. Och i ett tillstånd av febrig upphetsning mosar de skrattande hela förrådet av smärtstillande morfinpiller och rör ut i mammans kvällsmugg med varmmjölk. Döden som kärlekshandling. Samma kärlekshandling som Beauvoir och hennes syster pratar om och visar moden, men till sist inte vågar utföra. Den avgörande skillnaden kanske ligger i Laurens upplevelse av det första samlaget. Skildrad tidigare i samma roman. För honom tycktes livet nu som en skugga. Dagen som en vit skugga. Natten och döden och stillheten och orörligheten. Detta tycktes som varat. Att leva, att vara envis och framhärdande, det var icke vara. Det högsta av allt var att smälta bort i mörkret och vaja där. Identifierad med det stora varat. Den gängse bilden av vitalisten och sexprofeten som dansar naken i regnet med blommor i sitt hår är alltså otillräcklig. Att sexualiteten är så viktig för Laurens beror på att den är ett intimt förbund som den enskilda varelsen ingår med döden, inte med livet. Matadoren smeker och förför tjuren. Det han lockar med är döden, och det som gör honom oemotståndlig för kvinnor är inte hans seger över döden, utan tvärtom, att han innebär ett löfte om den. Döden annonseras som ett glädjebesked, en frestelse, en njutning. Det måste vara ljuvligt att vara död. Söner och älskare utkom redan 1913, innan första världskriget föste bort alla andra ämnen än döden från den litterära dagordningen. Skyttegravarnas anonyma massdöd väckte Laurens synnerliga avsky. Som pacifist var han tämligen originell, grälsjuk, våldsförhärligande och dödsfixerad. Han motsatte sig kriget eftersom det berövade människan att göra döden till något unikt och personligt, existensens absoluta höjdpunkt. Laurens totala motsats på alla andra sätt, poeten Rainer Maria Rilke, fördömde dock kriget av precis samma skäl. Genom författarskapet stryker Rilke trånsjukt kring döden som för honom är människolivets själva fullbordan, en sluss till något större snarare än ett slut. Ingen läsare kan glömma de avlidnas trevande händer under matsalsbordet i Malte Laurids brygge. Och i Duino-elegierna formuleras tron på det hinsides som rena rymdäventyret. O, att en gång vara död och oändligt omfatta dem, alla stjärnorna. Det är ett misstag att betona skillnaden mellan liv och död, säger Rilke. Möjligen är döden något rymligare. Laurens uttrycker samma erfarenhet vid mammans dödsbädd. Tiden försvinner, bara rummet är kvar. Vem kan säga att hans mor inte längre lever? Hon hade varit på en plats och befann sig nu på en annan. Det var allt. Så långt kommer aldrig Beauvoir. Hennes föreställningsvärld har inte utrymme för någon annan plats. Hon skyr dödens ensamhet lika mycket som Laurens och Rilke vill omfamna den. Men vid mammans dödsbädd är det till slut ändå bara den hon hoppas på.
Det sa författaren, översättaren och kritiken Kristoffer Leandor. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2025.